Tack vare Amenatis upphävade synska förmåga fick hon vid ett tillfälle en varning av vågor av avundsjuka och illvilja riktades mot Rahotep själv, liksom också mot hans arbete. I en dröm fick hon se att mycket av detta kom från en uppsyningsman. Vid första lägliga tillfälle frågade hon Rahotep om han var nöjd med Menefetis behandling av arbetarna. Ja, svarade han, det finns igen anledning till klagomål i det fallet. Men jag drömde att Menefeti har något fuffens för sig mot dig. Jag tror att det blir något bråk bland arbetarna som bygget brödraskapets nya tempel. Ramenati betraktade sin make som lutade sig tillbaka sin stol, försänkt i djupa tankar. Rahotep erkände alltid och respekterade den andliga ledningen, som ibland gav råd eller varning genom Rahmenati. Han visste att han kanske skulle användas när de önskade ingripa mot sådana som kunde förhindra och till sist förstöra den vita ordens arbete. Och det dröjde inte länge förrän missnöje, lättja och bristande disciplin bredde ut sig bland hans underlydande. Olycklig och med tungt hjärta frågade han Isra till råds, då han inte kunde förstå varför män som hade varit nöjda, kunde bli missnöjda och bråkiga utan uppenbara skäl. Jag är bekymrad, sade han. Det finns ingen orsak till att dessa människor uppför sig så här, och det sorgliga är att jag inte förstår vad man kan göra åt det. Den svarta magins bröder, svarade Isra, är sluga och lömska. De döljer sitt uppsåt, till och med deras medhjälpare är ovetande om att de blir utnyttjade. Många fula gärningar ser oskyldiga ut. Jag menar att goda och vänliga människor som avskyr allt som är grymt och bedrägligt, omedvetet kan bli underkuvade mot sin vilja, och utan att veta det utnyttjas av skuggornas bröder. Hur kan det komma sig? Frågade Rahotep. Hos alla människor finns det svagheter som uppstår i det lägre jaget, mörka karaktärskuggor som kan utnyttjas. Det är på dem som den svarta skarans hantlangare koncentrerar sig, de försöker irritera och hetsa upp dem. Hur oskyldigt offret än är till en början, kan de genom att följa den väg som föreslås dem, snabbt bli ett verktyg. Jag har aldrig satt vanliga människor i förbindelse med svart magi. Det är ohyggligt att tänka sig att de kan bli påverkade och korrumperade på det sättet. Du måste förstå att vår värld har påverkats av dessa mörkrets makter under långa perioder av sin historia. Då skulle man kunna tro att världen skulle ha blivit totalt förstörd nu. Så är det inte, sade Isra, ty den vita magins bröder är vaksamma och arbetar oupphörligt för att bevara jämvikten mellan det konstruktiva och det destruktiva. Jag förmodar att det måste finnas en orsak till de svarta brödernas göranden och låtanden. Ja visst. Både en orsak och en plan. De försöker också hjälpa till för att hålla jämvikten. Är det svårt för dig att förstå det här? Jag kan bara säga dig att svart och vit magi i verkligheten är samma sak. Den enda skillnaden är att vit magi är en kraft som används i absolut osjälviskhet medan svart magi är en kraft som används i absolut själviskhet. Detta förorsakar en ackumulation av vad man kallar gott och ont allt efter människans personliga val, om hon vill alliera sig med den vita magin eller den svarta. En man som är maktlysten kommer att begå synder av grymhet, begär och vrede. Det är troligt att Menefet i och för sig inte är vad man kallar en dålig människa, men han har blivit avundsjuk på dig och på ditt arbete. Han drar därför till sig den svarta magins bröder, vilka i honom ser ett användbart verktyg för sitt förstörelsearbete. Genom honom förstärks deras makt och genom honom kan de dirigera denna kraft till sina underlydande. Vad föreslår du att jag ska göra för att motarbeta Menefeti? Frågade Rahotep efter en tankfull tystnad. Det enda motgiftet mot det onda är det goda, det enda sättet att bekämpa hat är att praktisera dess motsats. Acceptera oppositionen. De tror att du praktiserar brödraskapets lag genom ditt arbete i Lodgen. Praktisera den också i minsta detalj i alla mänskliga relationer, så ska du få se verkan av dess magi. Menar du att jag ska vara lika vänlig och mild mot honom som han har varit skoningslös mot mig, och att handla i den andan mot dem som arbetar under honom? Det är det enda rätta. Men Menefeti bodde i ett hus på flodstranden liksom många andra regeringstjänstemän. Han och hans familj hade ofta varit gäster hos Rahmenati liksom hon och hennes familj hos dem, och det var underligt att de skulle bli ovänner. Den brysamma situationen gjorde att Raminati blev mer och mer uppfylld av tanken att hon själv måste försöka tala ut med honom. En dag när hon satt vid lotusstammen och såg ut över gräsmattan som sluttade ner mot flodstranden såg hon att en tjänstebåt kom in vid bryggan. Det ser ut som om det vore Menefetis, tänkte hon. Han kommer tydligen som ett svar på min önskan. Hon gick ner för att möta honom, kanske inte lika spontant som vid tidigare tillfällen, men med ett småleende på läpparna. Fastän hon försökte, kunde hon inte helt komma över en känsla av missräkning. Men efter lite ytligt prat samlade hon sig och gjorde sig fri från alla ovänliga tankar. Du är tydligen inte helt sympatiskt stämd mot Rahoteps principer i fråga om förvaltningen, sade hon. Men Nefeti blev förvånad över utmaningen och tydligen chockerad över att Raminati visste om hans opposition. Han hade fått uppdrag från högsta ort att leda byggandet av brödraskapets nya tempel och vågade inte ifrågasätta de instruktioner han fått. Fastän han opponerade sig av hela sin själ mot att bygga ett hus för en organisation som han starkt ogillade. Men han hade inte talat med någon härom och därför var han desto mera bekymrad över upptäckten att Raminati kände till hans illojalitet, inte bara mot henne och hennes man, utan också mot brödraskapet. När nu saken kommit på tal mellan dem var han glad att få tillfälle att tala öppet. Det är sant, Raminati, sade han. Att jag har varit ängslig det senaste året. Jag tycker att mina vänner gör alldeles fel, när de försöker förverkliga ett ideal som jag själv tror är omöjligt att genomföra och som bara skulle bringa olycka åt Egyptens folk. Det som du strävar efter, Raminati, kan ha varit rätt och riktigt på den tiden då människorna mer eller mindre var gudarnas slavar och trodde på sådant, som vi mera upplysta, vet bara är vidskepelse. Vi har kommit långt på väg sedan dess. Vi egyptier står med båda fötterna på jorden och ser det dåraktiga i att försöka omsätta förlegade ideal i praktiken. Det går helt enkelt inte. Det lönar sig inte att sprida denna dårskap bland människorna. Nej, Raminati, jag är helt och hållet emot det. Han gjorde en paus. Jag har många gånger frågat mig själv, fortsatte han, om jag skulle lätta mitt samvete genom att tala ut med dig eller din make, men jag har inte gjort det på grund av vår vänskap. När jag nu vet att du känner mina tankar, kan jag utan att tveka säga att jag hädanefter måste göra allt vad som står i min makt för att förhindra att arbetet fortsätter. Fastän hennes dröm hade förberett henne för detta, kände sig Raminati betryckt. Det var uppenbart att de vita bröderna vakade över sina skyddslingar. Hon skulle aldrig ha misstänkt Menefeti om de inte hade öppnat hennes ögon i tid för att förhindra allvarlig skada. Men hon kände en våg av sympati för honom liksom hon skulle ha gjort för vem som helst som var allvarligt sjuk. Jag är ledsen, sade hon, att du tänker så. Jag önskar att jag kunde göra något. Vill du säga upp din anställning? Vad har du för planer? Han skakade på huvudet. Jag är rädd för att jag har kört fast. Jag har inga planer. Jag kan inte se någon utväg. Med sorg i sinnet blickade hon ut mot öknen. Men fastän hon försökte övertala honom, frångick han inte sin avsikt att omintetgöra byggandet av huset om det låg i hans makt. Han var offer för en övermäktig impuls som han inte själv förstod. Raminati teg, tacksam att kunna överlämna sig själv och sitt problem i gudarnas händer. Hon visste att ingen kunde hindra Ras vilja, fastän människan kanske kunde uppskjuta förverkligandet. Kan du inte hjälpa mig? Frågade Menefeti till sist. Jag kom hit idag så gott som mot min vilja. Jag fick en kallelse och lydde. Vet du vad det betyder? Det betyder att antingen du vill det eller inte, så är du Ras hand, och han styr dina steg. De talade ännu en stund med varandra och därefter tog Menefeti avsked. En obeskrivlig lidelsefull känsla tycktes uppfylla honom, när hans båt försvann i kvällsmörkret, och ändå var han på sätt och vis lyckligare nu. Ty han hade öppnat sitt hjärta och bekänt vad han hade tankarna att göra. I gengäld hade han fått förståelse och sympati. Raminati stannade länge kvar i den fridfulla trädgården försänkt i meditation och djupa tankar. Det var mycket som hon inte förstod, men hon visste att kärleken kan lösa alla mänskliga problem. Tillsammans hade Isra, Rahotep och hon själv förmått ljuset att strömma in i Menefetis hjärta och börja sitt renande arbete i alla mörka vrår mot hans lägre jags vilja. Några dagar senare kom en budbärare och frågade efter Raminati. Han bad henne att komma till Menefeti som låg döende. Hon begav sig genast dit. Förstämning härskade redan i huset. Sörjande grät och präster vakade vid Menefetis bädd. När hon kom in i rummet drog sig alla de andra tillbaka. Hennes vän, som nu var mer eller mindre medvetslös, tycktes få nya krafter när hon grep hans händer och kallade honom vid namn. Han tackade henne och sade med låg, bruten röst, kära Aminatit, jag har sovit en djup sömn och fått klarhet. Ra har avslöjat framtiden för mig. Jag har insett storheten det företag som du och Rahotep har börjat. När jag nu lämnar denna värld finner jag tröst i övertygelsen att jag ska få andra möjligheter att hjälpa er. Efter en lång paus fortsatte han med svårighet. Min själ ger detta löfte när den nu lämnar min kropp. När vi möts igen ska jag, om det behagar den allsmäktige Ra, avstå från allting, min stolthet som tjänsteman och högfärden över min intelligens, för att bli er rödmjuke följeslagare på den enda väg vilken som jag nu vet, leder till lycka och frid. Jag förbinder mig att komma till dig Ra-Amenatit, så snart som gudarna tillåter det och troget arbeta tillsammans med dig för att till folket återge det vita ljusets visdom och sanning. Oser i sin vigningen. Efter Menefetis död var allt väl vid tempelbyggandet. Arbetarna blev vänliga och samarbetsvilliga. Kanske Menefet ingöt sin nya anda och sin goda vilja i dem från ovan. Inga flera förseningar uppstod och detta var en god sak eftersom farao blev allt äldre och hans tid på jorden tycktes lida mot sitt slut. Det var vanligt att en regerande farao utsåg sin efterföljare. Eftersom han inte hade någon dotter, måste han utnämna en efterföljare som hade äktat en hustru som var av kungligt blod, i enlighet med en lag, vilken hade varit gällande, allt sedan folket från Atlantis kom till Egypten. Ra-Amenatit, hans systers dotter, hade länge blivit betraktad som arvtagare och man väntade att hon och hennes make tillsammans skulle ärva tronen. När tiden var inne blev därför dessa två kallade till farao. Isra var i tjänst. Rahotep blev påmind om den audiens för 20 år sedan då han blev utnämnd till guvernör. Nu stod han inför ännu större och mer ansvarsfulla uppgifter, men med Ra-Amenatit vid sin sida skulle han gå framåt med gott mod. Tacksam för den ära som skulle väderföras honom. Som om farao hade läst hans tankar sade han. Du har tillbringat många år i ditt lands tjänst, Rahotep. Jag har iakttagit dig med allt större respekt och sett tillgivenhet och tillit framspringa i mitt folks hjärtan och du har alltid varit lojal mot mig. Nu är det Ras vilja att jag ska utnämna Ra-Amenatit och dig till mina efterföljare, då min tid på jorden närmar sig sitt slut för den här gången. Jag ska snart sätta den dubbla kronan på era huvuden och maktens symboler i era händer. Jag ska göra detta i frid. Er invigning ska när månen är full, äga rum i stjärntemplet intill pyramiden där endast medlemmar av de högsta graderna i vår orden får deltaga. Meditera under tiden och bädd, min son Rahotep och min dotter Ra-Amenatit. Deras invigning skulle äga rum vid den nionde timmen den dag då månen var full. De skulle fasta 24 timmar före ceremonin, vilket de gjorde under meditation i en trädgård utformad som en klippträdgård i bergen, full av sällsynta blommor och färgrika rabatter mellan vilka vatten strömmade ner före klipporna som glittrande juveler. Från en bänk i en nisch på den ena sidan av vattenfallet hade de fri utsikt över Nilen och här kunde de sitta och se ut över floden och åkrarna på andra sidan, där bönderna var i färd med att så. Nu närmade sig Isra. Trots hans höga ålder var hans hållning rak och hans ansikte med dess fridfulla uttryck bar inga spår av trötthet eller oro. Aurans starka utstrålning var nästan synlig för fysiska ögon. Kommer du ihåg, Ra-Amenatit, sade han, när du första gången kom till templet. Vi fann vägen till ett litet kapell i trädgården och där tillbringade vi många timmar medan du lärde dig att se genom materiens slöja in i den andliga världen. Du var nyfiken på en dörr i väggen och jag sade att när tiden var inne skulle jag öppna den så att du kunde passera genom den. Tiden är nu inne. Jag ska möta er båda där vid den nionde timmen. Han lämnade dem försjunkna i tankar. De väntade honom vid den avtalade tiden. Iklädda vitt linne som enda prydnad bar de det smycke som de fick när de upptogs i det vita brödraskapets tjänst. Det hade gått lång tid sedan Ra-Amenatit hade besökt detta trädgårdskapell. Där hon hade fått sin första invigning. När hon såg bädden mindes hon de tidigare upplevelserna och hur Isra hade lärt henne att lämna sin sovande kropp och höja sig till högre världar. Vad fanns det för mysterium bakom stendörren? Isra kom in, välsignade dem och gav dem ett tecken att följa honom. Han rörde vid en dold fjäder och stendörren gled undan och de trädde in i en gång, medan dörren slöts bakom dem. De gick ner för en trappa i ett dämpat ljus som kom från klipporna på bägge sidor, och när de kom längre in i labyrinterna lyste ett ännu mer mystiskt ljus upp deras väg. Det flödade över väggarna med deras gyllene ådror, vilka liknade nakna trädgrenar om vintern. De kom djupare och djupare ner. Detta skall påminna er om andens nedstigande i materien, sade Isra. Gången slutade och plötsligt stod de framför en stendörr liknande den som de hade kommit in igenom. Två präster i förda blå dräkter väntade dem och utan ett ord band de för ögonen på adepterna. En dörr gled upp och Isra gav lösen. Jag går i borgen för mina följeslagare, tillade han. Prästerna förde dem in i sfinksalen och agerade som deras guider och beskyddare under ceremonin. Ett svagt ljussken nådde dem och stillheten bröts endast av musik från en harpa på långt avstånd. Då hördes en röst som ljöd rakt framför dem. Ödet har fört er till sfinksalen. Här finns svaret på universums gåta och meningen med människans existens, vilken består av de fyra elementen, jord, luft, eld och vatten och hennes uppgift är att behärska och kontrollera dem. När hon har lärt känna och behärska sig själv är hon redo för den grad av invigning som sker i denna sal. Sedan är det lägre jaget värdelöst för henne. Är ni båda redo att avstå från allt ni äger? Bägge svarade, det är jag. Vill ni frigöra er från alla låga komponenter som finns människans natur? Ja, det vill jag. Vill ni uthärda att allt det som är lågt förtärs av andens eld förvandlas till kosmos rena substans? Ja, det vill jag. Se då på Ras ärofulla verk. Bindorna togs bort från deras ögon och de såg att de stod framför ett altare, i form av en dubbel kubb i blå sten, vilket utstrålade ljus, i ett tempel vars väggar var dekorerade med inskurna och målade bilder av människans utveckling. Fyra massiva pelare bar upp taket där scener av änglarnas liv var det avbildade och på väggen framför dem fanns huvudet och framdelen av en sfinx i rent guld. Fascinerade betraktade de denna gåtfulla symbols innebörd. Nu ledde prästerna dem sju gånger runt salen och tillbaka till altaret. Hieropanten gjorde tecknet för den dubbla triangel som bildar en sexuddig stjärna, varefter en dörr öppnades mellan sfinxens tassar och de fördes in stjärnesalen under pyramiden, som var en starkt upplyst sal i form av en sexuddig stjärna, så att de tyckte sig stå mitt i en juvel, en perfekt kristall, vilket sträckte sig långt utanför deras tredimensionella världsgränser, ty nu befann de sig på en högre existensnivå. En präst stod i barocken av stjärnans uddar och i mitten hieropanten inför vilken de skulle falla ner som ett tecken på underkastelse inför den högste. Hieropanten bröt tystnaden. Detta är den högsta topp som era själar har nått. Nu befinner ni er inom den perfekta stjärnans område, den symbol för livet på jorden genom vilken kosmos manifesterar sig. Ett tecken för själva kosmos som finns i skaparens allra lägsta manifestation, i den minsta dammpartikel. Den finns i den mest anspråkslösa blomma och den är fulländad i människans själ. Symbolen för människan på jorden är pentagrammet eller den femuddiga stjärnan, men i den sexuddiga stjärnan ser vi den fulländade föreningen av två trianglar, en förening av de två aspekterna i människans liv. Den triangel som pekar uppåt är den fysiska aspekten och den som pekar nedåt är den nedstigande anden. De två som genomtränger varandra betecknar människans natur, i balans mellan himmel och jord. Denna symbol talar också om de olika motsatserna gott och ont, ljus och mörker, själviskhet och osjälviskhet. Endast här i denna kammare kan kontakt etableras med stjärncirkeln i himmelen, den cirkel där de människor vistas vilka nått sin fulländning genom förlossaren, vilken från urminnes tider stigit ned till vår planets mörker för att lära människorna hemligheten med livet i himlen. Barn av jorden, må ni nu se det härliga liv som förberetts er från begynnelsen. Kandidaterna hjälptes att resa sig. De var inte längre medvetna om att vara man och kvinna, utan själar i själarnas kungarike, tillsammans med andevarelser som lyste med ett bländande sken från en osynlig sol i vars hjärta stjärnjuvelen hängde. De befann sig in i juvelen och såg ut i en magisk och fulländad värld där människorna levde i harmoni, lyckliga och vid god hälsa. Hieropanten talade om igen. Vi visar er här rasplan för jordens söner och människans öde med det slut varigenom skapelsen verkar genom henne. Människan har sin fria vilja, ty hon kan acceptera eller motsätta sig skaparens vilja, tillbakavisa eller lyda den. När han slutade blickade Rahotep på ramen att in ett ansikte som, fastän det var en människas ansikte, också var sanningens, fridens och kärlekens ande, och deras hjärtan fylldes av kärlek till människorna. En tystnad härskade, en tystnad som innehöll kraft och upplysning. Och nu stod ljusets konung framför dem. Det tycktes som om templet var byggt av himmelskt material, med pelarna som var självlysande och spred ett milt rosa färgat ljus på församlingen. Väggarna var ådrade i milda färger och var genomskinliga. Dämpade toner kunde höras, kanske var det änglar som prisade och lovade. Ramenati och Rahotep befann sig i ett tillstånd av obegränsad tid och obegränsat rum, lyfta till allt större höjder. Ceremonin hade befriat dem och de färdades i astralt medvetande till himlen. På Hieropantens plats stod nu den store mästaren, som talade och hela himlen tycktes vibrera med musik. Mina barn, människorna säger att Osiris blev dräpt. De säger att hans kropp styckades och inneslöts i en metallåda som kastades i avgrunden. Det sägs att Isis samlade kroppsdelarna och återskapade honom varefter de fick en son, Horus, den perfekta människan. Glöm aldrig att den som är oförstörbar aldrig kan förgöras. Det onda kan aldrig döda ras fulländade son eller tillintetgöra den heliga anden. Den reser sig åter och åter för att återvända till sin like på jorden och så kommer det att förbli ända tills alla människor, även de mest primitiva har höjt sig. Återvänd hem och härska över hans barn och led dem enligt det allseende ögats vision, ljuset inom er. Tjäna dem med orubblig tillgivenhet, ständigt medvetna om det ansvar som nu lagts på er att sörja för deras fysiska och andliga behov i enlighet med era resurser. Låt inte minnet av detta ögonblick blekna i era hjärtan. Ge mig ett ord på det. Lovar ni högtidligen att hädanefter vara sanna och lojala mot det stora vita broderskapet? Det lovar vi. Lovar ni att tjäna era underlydande av hela er kraft och förse dem med vad de behöver för sitt uppehälle? Det lovar vi. Svär ni högtidligen att främja alla former av andlig kultur så att ert folk kan vinna kunskap i fråga om konst och vetenskap? Det svär vi högtidligen. Är ni redo att avstå från världslig makt, ära, ägodelar och bli till ingenting i världens ögon om det skulle vara den treeniges vilja? Vi är redo att underkasta oss för att vara månde om det är den treeniges vilja. Då kan ni resa er upp. Händer hjälpte dem att resa sig. Den treeniges kraft fyllde kropp, själ och ande. De förblev en lång stund i förbindelse med himlen. När de återvände till jordmedvetandet låg de i en sarkofag och hade ingen aning om hur länge de hade legat där, men det kändes som om de efter att ha genomgått döden till en underbar existens hade återvänt till tunga, kalla kroppar inneslutna i kistor i likhet med döda. Efter många timmar kom en präst, som hjälpte dem att resa sig och förde dem tillbaka till sfinxsalen, där de återstod framför Hieropanten. En uppgift med tungt ansvar ligger framför er. Sade han, ni kan inte hoppas på att kunna uppfylla era löften av egen kraft. Här i brödraskapet vill vi därför påminna er om att Ra alltid är nådig och hör i åminnelse vad de behöver, som tjänar honom i den mörka världen. Hans kall sändade vita ljusets bröder till er hjälp, vilka ska bli era aldrig svikande följeslagare. Jordmänniskor är svaga varelser och opålitliga när det gäller att uppfylla löften, ty köttet försvagar dem. Men deras bröder i anden ska inte svika dem när de behöver hjälp. Jag anbefaller er därför till deras kärlek och omsorg. Se till dem liksom de ser till den allsmäktige Ra och ni ska vandra i frid på jorden i alla era dagar. Kröningen. Huvudstaden hade väckts till liv igen och människorna sjöng i Ras tempel och färdades till palatset för upphöjande på tronen. Folkmassor kantade gatorna och ännu större skaror hade samlats utanför templet och palatset. Folket roade sig med musik, att kasta blommor och vinka med flaggor medan de väntade på sina härskare. En förnäm församling hade samlats i templet, där musik från flöjter och harpor växte i styrka när trumpetare förebådade ankomsten av arvingarna till tronen. De inträdde och skred sakta fram mot de högt uppsatta gyllene tronerna på nordöstra sidan av altaret. Samtidigt fördes den åldrige farao till sin tron på den nordvästra sidan. Ett ögonblick senare gick han ner för de sju trappstegen och musiken tystnade. Arvingarna kom också ned och ställde sig framför honom. Isra som bar sina officiella insignier kallade församlingen till vittnen på att farao var närvarande för sista gången, ty det var hans vilja att makten över hans folk skulle överlämnas i yngre händer. Framför er, fortsatte Isra, står Aminati och hennes make Rahotep, vilka ni känner som kloka och uppriktiga rådgivare till kungahuset. De har som sig bör blivit undervisade och invigda i den allsmäktige Ras högre mysterier. För de återstår bara att bli föreställda för er, deras folk, såsom de smorda representanterna för det heliga ljuset. Vi trogna undersåtar i de båda världarna förklarar härmed Aminati och Rahotep hädan efter som kungliga faraoner. Vitklädda präster mässade i folkets ställe, vi proklamerar, vi välkomnar, vi utropar dem till faraoner. Båda leddes fram till den tron där den abdikerade farao nu satt. I tur och ordning tog de hans hand i båda sina och lyfte den till sina läppar och sin panna som ett tecken på kärlek och lojalitet. Han höjde sin hand till välsignelse och tryckte den mot sitt hjärta. Sedan leddes Aminati och Rahotep till stolarna framför det gyllene altaret, där de knäböjde. Överste prästen tog stav och slaga från kudar som två präster höll fram mot honom och satte dem i de nya härskarnas händer. Därefter placerade han en gyllene krona på Rahoteps huvud och på Aminatis huvud ett band med en fågel fäst på framsidan. De reste sig och vände sig mot församlingen. Musiken ljöd och fulltonet medan de hand i hand vandrade fram till den väntande vagnen. I strålande sol från en blå himmel kördes de till palatset på en bred gata, som på båda sidor var prydd med sfinxer. De gick upp för trappstegen till palatset under hurrarop och sång och vände sig om för att tacka för hyllningarna. Därefter gick de in i palatset och portarna stängdes.